ljud. Där, tack. Så. Det här är en skruvmejsel. Det vet ni allihopa, det vet jag också. Det här är ett lätt verktyg. Den här är lätt att använda. Vi vet alla att vi skruvar höger för att skruva i och skruvar vänster för att skruva ur. Och jag är ganska nöjd med att ha den här skruvmejseln. Men jag har fått höra att det finns en uppgradering. En skruvmejsel 2.0. En så kallad skruvdragare. Så jag går till närmsta butik och tar och skaffar mig den här skruvdragen. Wow. Okej. Lite tyngre än skruvmejseln. Men de säger att den ska vara bra. Ja, jag tar och börjar använda den här skruvdragaren. Jag skruvar i och jag skruvar ur. Och det är lite klumpigt, men den ska ju vara bra. Sen kommer Johan förbi. Johan, han är hantverkare, så han kan det här riktigt bra. Och han säger, Cecilia, du gör ju fel. Eller du gör inte riktigt rätt. Kolla här, här finns det en liten spak. Trycker på den. Nu jävlar. Nu ska vi skruva här. Jag tar skruvar, skruvar i, skruvar ur, skruvar i, skruvar ur. Så kommer Johan igen. Men Cecilia, du har inte fattat. Här, en till knapp du ska använda. Okej. Nu börjar det bli riktigt nice med det här verktyget. Nu tycker jag att det här är lite bättre än den där gamla skruvmejseln som jag hade förut. Och ungefär så här tycker jag att det är att använda våra verktyg. Som till exempel Visu Studio, som vi ska prata om idag. Det är inte så att jag går och läser manualen till varken Visu Studio eller min skruvdragare. Utan jag utforskar, hittar mina funktioner, får tips från andra för att hitta vad jag ska ha. Och mitt senaste skruvmejsel, skruvdragar, erfarenhet från Visu Studio-världen var när jag och mina kollegor för några månader sedan på Active Solution där jag jobbar fick chans att börja ett helt nytt projekt. Och vi hade möjlighet att välja exakt vilka tekniker vi ville. Vi valde AstNet Core, vi körde lite Angular 2, lite senaste Bootstrap. Allt vi kunde hitta på som var beta eller till och med alfa, bara för att det var kul. Och det i sig har ju sina utmaningar att jobba med så pass nya tekniker. Men vad jag kommer ihåg nu efteråt så spenderar vi ganska mycket första dagen till att sätta upp saker som Bower och NPM och lite sådana saker. Och ni som har gjort AstNet-utveckling vet vad jag pratar om. Och förra veckan så fick jag en sån skruvdragartips. Jag var nämligen på något som heter MVP Summit som är en liten speciell konferens för MVP-er borta i Redmond på Microsoft Campus. Och då stod Matt Christensen på scen och berättade om ett extension som de hade byggt. Han erkände att de inte hade liksom marknadsfört det så himla väl. Men det verktyget tog bort hela den smärtan som vi hade haft där första dagen i projektet. För det där verktyget gjorde att man inte ens behövde använda Bower eller NPM. Utan man helt enkelt bara la till en rad K, en rad, exakt vilka paket man ville ha. Och så bara funkar det. Man behövde typ bara spara. Så det var min senaste skruvdragarupplevelse. Och då vill jag bara passa på att tipsa då till er som eventuellt håller på med AstNet Core eller kommer hålla på med AstNet Core. Kolla in den extension. Det ska jag göra nästa gång jag sätter upp ett nytt AstNet Core-projekt i alla fall. Så idag ska vi då leta reda på lite sådana här skruvdragar-feature helt enkelt i Visual Studio. Men först måste vi reda ut en sak. Jag hade ganska svårt att sätta titeln på den här sessionen. Jag har ändrat den en gång. För nästa version av Visual Studio heter version 15. Vilket inte är samma sak som Visual Studio 2015. Det vill säga Visual Studio 2015 är version 14. Och 15 som vi ska prata om idag är det som vi fram till nu kallat för Visual Studio VNext. Men den kommer heta Visual 2017, inte så oväntan kanske. Och för att förvirra lite ännu så är version 13 2013. Så Visual Studio 2017 är det som jag ska visa och prata om idag. Vad har då hänt i Visjöstudio-världen? Jo, Visjöstudio har funnits ett bra tag. Det har utökats med nya möjligheter. Vi har fått verktyg och ramverk för att utveckla till Windows 8, till Windows 10, Universal Apps, till Phone, till Asmet Core och så vidare. Fler och fler paket. Och hela Asmet Core, hela Visjöstudio har växt med alla de här komponenterna. Så att hela installationen Visjöstudio är en enda stor blob. Man får hur mycket saker som helst. Och jag tror inte att någon av er egentligen använder alla de här delarna i Visjöstudio. Så det de har gjort är att de har tryckt ihop allting och bara sprängt upp det i flera delar. Så kallade workloads. Så det första man får göra när man installerar Visjöstudio är att välja bland de här workloadsen. Och då beroende på om man gör webbutveckling eller desktoputveckling eller kanske jobbar i Azure eller kanske gör plugin för Office och så vidare, så kan man välja vilka workloads man vill ha. Man kan också gå ner en lite lägre nivå och välja komponenter på det hela. Och det är inte helt kört om ni väljer fel. Man kan köra installationen en gång till och välja om paket. Man kommer att få förslag att installera nya paket om man öppnar ett projekt som är av en specifik typ. Eller om man till exempel använder ett extension som kräver en viss typ av paket. Så att själva upplevelsen blir ganska bra. Och det blir mycket mindre installation. Det går snabbare att installera. Det går snabbare att ladda hela Visjöstudio. Eftersom att nu behöver man bara ladda in de delarna som man faktiskt behöver. Och man behöver inte fundera över att när jag ska installera Visjöstudio så kanske jag kan göra det när jag ska gå på lunch. Så att jag kan jobba när jag kommer tillbaka. Så. Det här ställer dock lite andra krav på extensions. Extensions använder ju massa olika funktioner i Visjöstudio. Så att om man har ett extension så kan det hända att den använder någon av de här workloaden som man valt att inte installera. Och då är det så att extensions har fått ett nytt format. Det finns en ny installationsformat för extensions. Och de gamla funkar fortfarande. Då kommer man få en varning när man installerar dem. Eftersom att det inte finns en garanti att de faktiskt fungerar. För det kan ju saknas saker. Det nya formatet, som är väldigt lätt att konvertera till om man håller på med extensionsutveckling, så får man tala om vilka workloads som behövs för att ditt extension ska fungera. Så det är en liten skillnad. En annan nyhet i samband med extensions är att nu kan man roama extensions. Det vill säga att om du har extension installerad på en maskin så kan du få upp dem och bli installerade på ett lätt sätt till nästa maskin. Så vi liksom strömmar över vilken extension du använder mellan maskinerna. Och där kan man välja huruvida man vill att extension ska roamas eller inte. Så det är ingenting som blir påtvingat. Visual Studio övervakar också alla extensions. Det kan lätt bli så att man börjar installera många extensions och något bland alla extensions slöar ner Visual Studio ganska mycket. Då kommer Visual Studio övervaka alla extensions och faktiskt tala om det är någon extension som börjar bete sig ganska illa när det gäller performance. Och varna då för att det här slöar ner ditt system så har du möjlighet att kunna ta bort och stänga av den. För du kanske faktiskt inte använder den extensionen som gör att Visual Studio går slött. Så lite nyheter runt det. Så förbi installationen så har vi då starten av Visual Studio. Starten går mycket snabbare. Inte bara det att man väljer färre workloads, utan de har snappat upp hela starten Visual Studio. Så jag tror att den går 60% av den originalfarten eller något sånt där. Och själva Visual Studio de har jobbat ganska mycket med att plocka bort så här out-of-memory exception som Visual Studio har haft lite problem med. Så mycket färre sådana också runt det hela. Och just när det gäller att starta Visual Studio, det kan ju ta en liten stund. Men det jobbigaste tycker jag när man ska starta om Visual Studio, det är kanske oftast när man råkar ut för en krasch. Och så ska man starta om och starta sitt solution. Eller om man för den delen ska göra på morgon, men då kan man hämta kaffe eller något sånt där. Så kan det ta väldigt lång tid. En av de större solution jag har, de är så här 50 projekt. Det tar ganska lång tid att öppna det. Några minuter så där. I absolut bästa fall tror jag kan gå på en halv minut. Men det är absolut optimalt. Då finns det en ny feature i Visual Studio 2017 som heter Lightweight Loading. Det den gör är att den inte riktigt laddar in projekten. Men ändå tillräckligt för att du ska kunna gå och jobba med dem. så att man kan söka lite och bläddra och så vidare. Och sen när man väl använder projekten, då laddar den in det på riktigt så att säga. Lite svårt att förklara. Jag försökte dra ut teamet exakt vad de har gjort och vad som är skillnaden. Men inte ens för att jag pratade direkt med teamet som hade gjort det kunde jag få ut vad det fungerar. Men det är i alla fall snabbare. Och om jag tar mitt det här stora på solutionet som jag har med massa projekt, så kom jag på 4 sekunder start med den där påslagen. Det tycker jag är en ganska skön grej. Men man är inte rädd för att starta om när saker och ting inte fungerar eller det kraschar eller så vidare. Så från bästa fall 30 sekunder till 4 sekunder. Ganska bra. Så, låt oss slänga oss in i Visual Studio. Vi kan börja kolla lite snabbt bara på installen. Så här ser installen ut. Så här ser vi de här olika workloadsen som man kan då välja. Så man har några grundstenar som man kan välja mellan. Och sen kan man gräva ner sig i individuella komponenter för att välja lite mindre saker att plocka framifrån. Och här hittar vi saker som Xamarin till exempel. Vi har GitHub extensionet ligger här från början och massa trevliga saker som man kan tänkas behöva. Där. Så frågan är egentligen nu, hur liten kan installationen bli om jag plockar bort allting och vad blir egentligen kvar? Just nu står det 0 kilobyte här på min skärm, men det är bara för att jag har öppnat upp den här i en så här reinstall mode bara för att visa er. Jag har redan installerat den. Så den där ändrar sig om jag bara klickar på saker där. Men den absolut minsta installationen, den är lika stor som 2 stycken Notepad EXE. Tänk er det. Notepad EXE, det är inte ett program som har speciellt många funktioner. Men lika stort som 2 sådana kan man få minsta versionen av Visual Studio vara. Och vad får man då? Jo, man får faktiskt stöd för 20 olika programmeringsspråk. Så det är en fullgod editor. Sen kommer man ju sakna alla möjliga tooling om man gör det. Men det går att få ner en så liten om man absolut måste. Yes. Så låt oss stänga den där. Så, och låt oss starta istället. Här har vi den fina startsidan som jag tror de flesta av er inte brukar bry sig så himla mycket om. I bästa fall så kanske man brukar använda Recent. Men nu finns det lite nya grejer som jag tycker i alla fall är lite intressant här. Och det är att vi har möjlighet att checka ut kod direkt från vårt repository här. Så det går lite snabbare att komma igång på det hela. Så låt oss dra igång ett solution som jag har preppat för idag. Oj, hur ska jag säga? Close all documents. Där. Så. Till att börja med så kan vi om vi vill titta på våran kod och våra projekt och våra filer på ett annat sätt. Det finns nämligen en folder view sätt att titta på sitt projekt istället. Och det kan vi, antingen så kan vi öppna projektet som en folder, det finns i menyn, eller så kan jag välja att switcha till folder när jag är här. Och då ser jag då folder view istället, jag kan fortfarande jobba med grejerna om jag vill. Och jag kan också hoppa tillbaka till att byta kanske till andra solutioner som ligger i samma mapp, eller tillbaka dit till mitt solution och så vidare. Så, jag hoppar tillbaka dit. Vi har lite navigering som har blivit förbättrad. Vi har Navigate to som nu heter Go to. Som om ni använder Sharper så kanske inte här ser väldigt främmande ut, men nu är det här native i Visual Studio. Det är alltså ett fönster som vi då kan söka efter diverse klasser och properties och funktioner och vad det nu kan vara för någonting som heter som det jag söker som. Vi har lite ikoner här som hjälper oss att se vad det är för typ. Vi kan filtrera så att vi till exempel bara ser typer som heter så till exempel och så vidare. Och den kan man då få fram genom att trycka Ctrl, komma. Som är shortcutten för den. Ctrl, komma. Man kan stänga av den här previewn också om man tycker den är jobbig. Vi har också en ganska stor förbättring på Find All References. Det här är en funktion som i alla fall jag använder ganska ofta. Shift F12 kan man använda om man inte använder menyn. För att spåra liksom, vad använder jag den här någonstans i min kod. Och det fönstret har blivit bättre. Vi har nu fått att det är lite struktur på det. Det är lite grupperat. Man kan välja byta gruppering om man vill ha en liten annan gruppering. Man kan direkt här säga att det är ett annat scope jag ska titta i. Det är bara det här dokumentet som är öppet eller det ska vara i bara det här projektet eller vi tittar hela solutionen. Så kan man ju filtrera om det här så kör om sitt resultat. Och den som jag tycker är mest intressant är keep result. Så att om jag gör det här så kanske jag vill gå och kolla på en annan sak men samtidigt ha kvar den här informationen. Så kan jag klicka i den så kommer den att ligga kvar även när man gör en ny sån här find all references sökning. Så det är ganska sweet. Så. Och det har också blivit lite förbättringar runt när version control baren. Nu ska vi se om vi tar en liten ändring här. Så. Den här lilla baren var ju ny i någon uppdatering för ett tag sedan. Här har vi möjlighet, det här kan man ju då redan göra nu, att byta bransch och sådana saker. Och vi ser förändringar som vi har och vi ser hur många icke-committade saker vi har kvar. Det som är lite förbättrat här är att det finns shortcuts, man kan klicka på dem och lite sånt där. Så man jobbar lite grann med den här. Har ni inte sett den här och använt den så tycker jag i alla fall att det är en bra toolbar, eller bar, som man säger. Så. Låt oss kolla lite vad som är nytt i själva editorn och lite verktyg runt koden och sådär. Och det första som ni kanske ser är de här linjerna som går mellan start och slut måsvinge. Det här är ett sätt att då visuellt visa blocken som man är. Och fördelen med de här är om man har väldigt långa kodbitar och så börjar det se ut så här att man inte vet vart de här måsvingarna på slutet går till och vilket scope är jag i och egentligen och så vidare. Det så kan man då visuellt scrolla upp men man kan också som så här få en liten ruta som visar liksom vad hör den här linjen ihop med för block som vi kör. Så kan man lättare navigera i sin kod. Och det här finns då både här och på SAML och VB och lite flera sådana här editorer. En annan feature som har kommit in är att vi har en möjlighet att synka namnet och klassen. Så vi kan genom att ta kontrollpunkt som är shortcutten för att få upp de här smarta menyerna på saker man kan göra. Så kan vi välja att antingen byta namn på filen till samma sak som klassen. Eller byta namn på klassen, samma sak som filen. Så låt oss göra en rename. Och då ser vi att där ute till höger så heter den nu demo 1 istället för klass 1 som den hette förut. På samma meny så kan man använda för att då lätt flytta ut typer. Man kanske inte vill ha fler typer på samma. Utan vi väljer att flytta ut den här till en egen fil. Och så har vi då där. Och det här är inte heller nytt för er som använder någon typ av extension. Men det här är alltså native direkt i Visual Studio nu då. Då tar vi demo 2. I C-Sharp 6 så kom någonting som gjorde att man lite lättare kunde skriva sån här typ av kod som min första version gör. Det vill säga där vi konkatenerar ihop strängar eller så vidare, någonting där vidare. Och i Visual Studio 2017 så finns det en refactoring-förslag för att göra om de här. Hoppas jag. Ska vi se. Då, där kommer den in. Så att man konverterar dem till sån här interpolating string som det kallas. Det vill säga att vi istället för att skriva string format eller någon annan så här klurig grej så skriver man i en enda lång sträng och så klämmer man in variabeln inuti strängen. Där ska jag trycka. Så det blir så här istället. Och det här som sagt, kan ni den här koden kan ni skriva i Visual Studio 2015. Men funktionen att få hjälp att konvertera den finns i då nytt 2017. En annan lite så här småjobbig sak, det är när man har så här långa strängar som sticker iväg som tusan. Och så vill man bryta upp den här så det ska bli lite mer lättläsligt. Det vill säga att man vill då sätta en slutfnutt och en konkatineringstecken och sen en ny startflutt och lite sådana saker. Det som är nytt här är att jag kan ställa mig på den här raden och bara trycka enter. Så fixar den här åt mig och se till att det blir mellanslag här så att jag inte tappar det och så vidare. Så det är ganska nice tycker jag. Nej, fel. Det här har vi gjort redan. Så, nu kommer det några nya C-Sharp 7-feature. Och de här är då helt nya. I den första funktionen så har vi då en klassisk typ av variabel som bara är deklarerad för att vi ska göra en out-variabel där nere. Och i det här fallet så kanske jag till och med inte är intresserad av vad i blir, utan jag vill bara använda det här kanske som ett test för att se att det här funkar. Och att då behöva skriva på två rader, så här, det brukar inte bli så snyggt i koden om vi säger så. Och då finns det en ny funktionalitet som vi kan använda där vi helt enkelt lyfter in deklarationen hit. Så vi kan deklarera out-variabeln direkt inuti funktionsanropet istället. En till ganska vanlig typ av kod är någon typ av nullcheck där vi kastar ett exception och sen gör vi någonting med den här variabeln. Så den här typen av kod kan jag tänka mig att ni har hur mycket som helst. Det här skulle också vara trevligt om vi kunde göra på något enklare sätt. Och det gör då såklart också eftersom jag har förberett det. Och då ska vi se. Och här får vi också hjälp att konvertera. Så kan vi göra så här. Det vill säga att tilldela name och så blir det en sån här if-sats här. Och så säger jag som name är den null så kastar en exception istället. Så kan vi få den här som en fin liten one-liner istället. Nu ska vi se. Här har jag en liten property som heter number. Jag kanske skulle vilja haft det som en funktion istället. Då finns det möjlighet att kontrollpunkt få upp en meny där vi faktiskt konverterar den här propertyn till en funktion istället. Så kan man jobba med den. Jag kanske hade mycket kod och så vidare som gör att det blir bara böket. Och dessutom så sköter den refaktoriseringen ifall någon anropar till den här och sådana saker också. Så det tycker jag är en ganska nice feature man får hjälp med. Annan typ av kod som man har kanske är en sån här där vi har skapat en klass. Vi instanserar en massa properties. Och här har vi möjlighet att använda object initializers. Och även där så finns det nu ett menyval för att kunna konvertera den här lätt och snabbt till en sån. Så vi gör sådär. Så får vi allting egentligen till en one-liner då, fast den har radbrytningar. Men en enda statement. Så lite sådana refactoring-funktioner finns i då 2017 som vi kan använda oss av. Jag gillar själv att koda ganska mycket SAML. Jag vet att det är många som inte gillar SAML. Jag jobbar oftast med WPF, men det finns ju även Universal App eller till och med Silverlight om man vill det. Eller Windows 8-appar om man nu är fast där. Och där har det också kommit lite förbättringar. Så vi öppnar här i då, i det här fallet är en WPF-kod vi tittar på, men det är samma SAML-editor till alla de här. Och bland annat så är det lite jobbigt med just namespaces att jobba, och där har vi fått lite nya verktyg. Så om vi till exempel skriver in en tagg som där vi saknar, vi har inte inkluderat namespacet än, då skulle man kanske göra någonting lik det här och få ett fel. Och då får man gå upp i sitt namespace och får man skriva in där XML, S-kolon, vad ska den heta? Det är ganska bökigt. Ni som har jobbat med det här förstår vad jag menar. Och då finns det en liten shortcut som säger lägg till det här namespacet, som trackar den det av sig själv. Så lägger den in fint och snyggt. Det som också kan vara lite jobbigt, det är att byta namn på namespaces. Och det finns det också en lättare funktionalitet att göra nu. Där har vi nu med. Som då ser till att den byter ut på alla ställen. Det här känns ju inte, ni som inte jobbar med SAML och kanske bara sitter i C-Sharp Code tycker att det här är bara helt normala saker. Men för oss som jobbar i SAML-editorn så är det här helt underbart att få. Vi har också en funktionalitet som hjälper till att ta bort oanvända och sortera upp de här liksom i en snygg ordning. Sådär. Så. De har också optimerat. Editorn kan vara lite slö när man hoppar mellan designläge och koden. Det har man optimerat upp lite grann. Man har också gjort att när man skriver editorn så har det varit lite slött förut. Det har man också optimerat upp så att det går snabbare. Men min favoritfunktionalitet i SAML-koden, det är att när man utvecklar SAML så får man ganska ofta starta sin applikation. Den kanske ska starta rätt, så det är för att det inte funkar. Jag ska se. Där ska det vara. Nu ska vi se vad som frågar. Det är en ganska tidigt bygge av 2017, så den kan bugga lite. Start. Vi startar dem. Det går ju fort. Nästan. Jag har inte slagit på den här light loadingen här på. Där, för den är fortfarande lite experimentell så att jag vill inte råka ut för att den dummar sig för mig. Det kommer en del förbättringar till just WPF och SAML-toolen. Bland annat så kan man inspektera det grafiska trädet och editera det live och liksom saker. Men det som featuren som man saknat mest är att faktiskt kunna editera utan att behöva liksom stoppa och starta om hela tiden. För ibland så är man ganska långt in i applikationen med det man ska göra. Och då är det så smidigt att nu har man då continue, edit and continue. Så att om jag bara då lägger till en liten knapp här. Text. Nej. Content. With. Det blir säkert bra. Sparar. Och så. Tappade vi en sån också. Där. Hoppar tillbaka så slår det direkt. Det här är riktigt nice faktiskt för WPF-utveckling. Man kan editera och få det live på en gång. Spara mycket tid. Så. Om vi tittar på webb så har vi lite förbättringar där också. JavaScript editorn har lite bättre IntelliSense. Man kan mappa in TypeScript vad heter det? Libraries och få bättre intelligens och lite sådana grejer. Så det kommer lite bättre i där också. TypeScript 2, 2.1 stöds till exempel. Så det, finns lite smått och gott där också för det som aldrig rör desktop. Jag vet att det är ganska många. Så låt oss titta lite på debugging istället. Vi ska köra debugging. Vi sätter våran breakpoint som vanligt. Och sen så kör vi igång. Ingen konstigt där. Nej, fel projekt. Sorry. Byta till där. Så. Och nu kom jag på att det var inte riktigt där jag ville vara, utan jag ville ju faktiskt vara lite här nere. Så att då sätter jag en ny breakpoint där för att köra vidare och sen köra om. Och nästa gång jag kör så vill jag inte ha breakpoint där och så vidare. Jag är inte intresserad av att sätta breakpoint. Jag vill egentligen bara säga liksom att jag vill köra dit ner. Då finns det en ny liten feature som kallas för run to click. Det är den här lilla gröna pilrutan vi ser här. När jag klickar där så kommer den att köra vidare och breaka på den raden. Så om jag klickar där. Nu ska vi se. Så ser vi att den gula pilen här ute som indikerar vilken rad vi är på pekar på den raden. Och det här kan jag fortsätta att använda runt omkring i min kod och tala om vart jag vill komma någonstans. Så om jag nu kör vidare och inte ovanligt inte buggar så får jag ett exception. Då är ett nytt exception-fönster. Och det här är inte modalt. Och det betyder att jag kan låta det här fönstret vara kvar. Här, det trodde jag. Vad tog det vägen nu? Så där gjorde det igår också. Igår såg jag den. Vad bra. Vi kör en gång till ska vi se. Men det försvann. Typiskt också. Som sagt, lite tid i bilag. Ska jag byta. Ska se om jag kör igång här istället. Nej, klick på fel. Där. Men det där fönstret är i alla fall modalt och det betyder att jag kan flytta runt mig i koden och ändå ha det framme hela tiden. För jag kanske vill gå och liksom börja titta i lite annan kod när jag letar och felsöker. Igår när jag råkade ut för det, då hittade jag den så här längst ner, men jag vet inte var den tog vägen nu någonstans. Ligger det här bakom? Nej. Konstigt. Men vi visar det lite grann här. Så vi bara switchar hit istället. Så tar vi sätter den där som startup. Så kör vi igång. Nej. Nej, sorry, jag vet inte var fönstret tar vägen. Det är säkert någon smart feature om man gömmer sig, eller så är det en bugg i just den här versionen. Men ni får tro mig i alla fall. Fönstret har i alla fall blivit lite snyggare och enklare att jobba med. Nu ska vi se. Går tillbaka här. Så vi tar bort den här funktionen som dummar sig. Och så tittar vi på den här raden. Det här är ju en ganska vanlig typ av kod som man har. Man bygger upp att man hämtar någonting och så hämtar man en property på den och kanske funktion på den och så vidare. Och får man noll på en sån här rad, det är ganska jobbigt för man vet liksom aldrig var är en noll någonstans. Det har vi också fått en förbättring då med det här fönstret. Så nu hoppas jag att det poppar upp den här gången. Nej, fel. Shit. Nej. Var har jag tagit vägen? Det är en annanstans. Eller så här. Det är modalt så det kanske ligger någon annanstans. Okej. Det är bra med modala fönster för man kan lägga dem lite vad man vill. Men om man inte hittar dem så är det inte så bra. Jag har inte det ligger. Jag ska se om jag får upp det här. Jag ska bara testa om jag får det här istället. Där kom den. Då tar vi den här. Då ska vi ta den. Så. Här ser vi då det nya modala fönstret som jag kan lägga hur jag vill. Och det ligger kvar fast jag byter fönster och så vidare. Och det som är intressant här, det är ju då att den visar, markerar liksom vilken av de här value property text som jag har som faktiskt är den som returnerar null. Så slipper jag liksom försöka bryta ner koden eller göra nya anrop eller vad jag nu behöver göra för att faktiskt ta reda på vilken rad det är som är noll. Andra saker som också blir bättre med när man debuggar, det är när man debuggar processer. Vi har ju möjlighet att attacha till en process. För att debugga, kanske har vi gjort en service eller liknande saker eller för att vi faktiskt vill köra programmet på riktigt och sen attacha Visual Studio eller något sånt där. Och det fönstret har blivit lite bättre. Vi har möjlighet att söka i det. Lite filtreringsmässigt och så vidare. Så det är lite lättare att hitta det man ska leta rätt på. Så ja, vi hookar ett post mot någonting där. Det kommer inte funka för det är inte den koden, men det funkar. Och det som är, förutom då att det är lättare att söka, så det som är riktigt jobbigt när man sitter och debuggar på det här sättet, det är att man hela tiden måste attacha till samma process. Man gör massa samma letning i listan, även om det är lättare nu att söka. Så är det så att den kommer ihåg min senaste attachade process. Och den hamnar nu här i menyn. Så att jag väldigt lätt bara kan attacha till samma process som jag hade alldeles nyss. Och så kan jag köra en gång till. Det är riktigt trevligt för när man håller på med sådana här saker. Vi switchar tillbaka till den här. Andra grejer som också jobbas med det är en liten sätt att hantera lite kvalitetskontroll på din kod. Ska vi se var den låg någonstans. Det finns någonting som heter code styling och det här finns ju redan i 2015. Och det är lite begränsat vad man har här som ni ser. Det här är någonting som de fortfarande jobbar med. Vi kommer här kunna se många fler varianter. Vi kommer kunna editera våra egna saker. Och så småningom så kommer vi också kunna se att vi faktiskt kan bryta tur här från att ligga i Visual Studio till att ligga på projektnivå eller solutionnivå istället. Så att här jobbar de lite grann också. Och just i den här versionen av Visual Studio som jag har här så ser det ganska lika ut som i andra. Men vart efter vi ser release-kandidaterna rullas ut så kommer vi kunna se nya saker här. Så att det här kan vara värt att hålla lite öga på. Yes. En annan lite intressant sak är det som kallas för layer diagram. Det har bytt namn så det heter nu dependency validation diagram. Och det är alltså ett diagram som man kan skapa, som man talar om vilket projekt ska ha referens i vilka projekt och hur ska liksom allting hänga ihop. Och det är ganska bra dokumentationsverktyg för att liksom få en bra överblick på projektet. Och det är ungefär vad det har varit. Men med nya Visual Studio 2017 så får man validering på det här programmet också, på det här diagrammet också. Så då kan man sätta upp sin struktur om hur grejen ska faktiskt sätta ihop. Och om någon får för sig att sätta en referens till ett annat projekt än vad det här diagrammet är tänkt eller hur arkitekturen är tänkt, så får man en varning eller kompileringsfel eller hur man nu exakt vill sätta upp det. Så har man lite bättre kontroll över strukturen på sin kod. Och det här är då Visual Studio 2017 Release Candidate som vi kör nu här. Den släpps typ nu, presenteras på Connect-konferensen som körs. Så att ni är en av de första förutom alla interna och MVP som har fått sett den här versionen av Visual Studio. Ni kan troligtvis hitta länken till var ni kan ladda ner den här på Twitter eller liknande eller på Connect-sidan. Och jag har testat att köra den här lite i produktion. Det funkar. Man ska vara medveten om att det kan vara saker som buggar ur och så vidare. Men det är kanske ganska skönt att få alla några av de här featurena på en gång. Man kanske får backa upp och köra den nuvarande versionen 2015 också. Men jag tycker ändå att det går att använda det här verktyget. Så att jag tycker att Visual Studio 2017 ser ut som en väldigt bra uppgradering, skruvdragare uppgradering som jag har grymt nytta av. Många av featurena som jag har saknat har kommit. Jag har inte visat allt här, det finns lite grejer till. Det finns några grejer som inte finns i den här versionen som kommer komma i nästa version och så vidare. Så håll ögonen öppna lite grann om ni är nyfikna på det här, så kommer det komma mer och mer grejer ute. Med det så har inte jag mer att visa. Ni får jättegärna komma upp och prata, klämma, känna lite, titta hur det fungerar. Och så tror jag väl att det fikar snart också. Så tack för mig.